Idag skulle vi tala något om fjärde Moseboken. Och egentligen är det en mycket, mycket tragisk bok. Jag vet inte om du upplevde den så, om du har hunnit läsa den. Men det är en tragisk bok. Mycket, mycket tragisk. Den talar om otron och otrons konsekvenser. Den talar om den långa ökenvandringen som kännetecknar Israels barn. En lång ökenvandring. Egentligen så är det ju något skrämmande. Jag vet inte om ni riktigt har tänkt på det här. Att man var ju så nära målet. Men så hände någonting, och det är det vi kommer att tala om i den här samlingen ikväll. Det hände någonting som fick dem att vända om från målet och vandra 40 år i öknen. Och när jag verkligen fick upp mina ögon för vad det här innebar, då blev jag nästan skrämd. Jag såg det tragiska i det. Så nära målet och så ändå inte få komma in i land. I de 10 första kapitlen av den här boken, då läser vi om när Israels barn är kvar vid Sinai. Det var ju där de hade fått lagen. Det var där förbundet hade ingåtts. Det var där som offertjänsten preciserades. Och sen läser vi om hur efter spejarnas rapport det kom den långa, långa ökenvandringen. Och den handlar från det 11:e kapitlet i den 11:e versen i 10:e kapitlet till och med den 22:a versen i det 19:e kapitlet. Och så har vi i avslutningen av bibelboken från 20:e kapitlet till och med 36:e, när man är vid Moabs hedar och är så nära målet och man ska inta landet. Ja, den här boken talar om något tragiskt, men det finns också något positivt i den. Det är i den här boken som vi möter händelsen med kopparormen. Och det är den händelsen som Jesus lyfter fram i sitt samtal med Nikodemus, när han säger: som Mose upphöjde ormen i öknen, så ska människosonen bliva upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Och där har vi liksom ett stöd för Jesu tro på Moseböckerna och på Gamla testamentet när han citerar det här i sitt tal. Det är några saker som jag vill lyfta fram i det här studiet. Och det är händelsen i 12:e kapitlet om Aaron och Miriam. Det är det vi läser i 16:e kapitlet om Koras uppror. Jag vill nämna något om Mose, ledaren. Och så vill jag uppehålla mig lite grann vid berättelsen och skildringen av de 12 spejarna. I 12:e kapitlet läser vi så här. Miriam, den har vi mött tidigare, eller hur? Ni känner igen Miriam. Tillsammans med Aaron, som vi också känner, talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru. Han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru, och de sade: är då Mose den enda som Herren talar med? Talar han inte med oss också? Och Herren hörde detta. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Och strax sade Herren till Mose, Aaron och Miriam: gå ut ni tre till uppenbarelsetältet. Och de gick dit ut alla tre. Då steg Herren ned i en molnstod och blev stående vid ingången till tältet. Och han kallade på Aaron och Miriam, och de gick båda dit ut. Och han sade: hör nu mina ord. Annars om någon är en profet bland er, ger jag, Herren, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom, öppet och inte i förtäckta ord, och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då inte aktat er för att tala illa om min tjänare Mose? Och Herrens vrede upptändes mot dem, och han övergav dem. När så molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Miriam vit som snö av spetälska. När Aaron vände sig till Miriam fick han se att hon var spetälsk. Då sade Aaron till Mose, ack min herre, lägg inte på oss bördan av en synd som vi i vår dårskap har begått. Låt henne inte bli lik ett dödfött foster vars kropp är till hälften förstörd när den kommer ut ur sin moder. Då ropade Mose till Herren och sade, o Gud, gör henne åter frisk. Herren svarade Mose, om hennes fader hade spottat henne i ansiktet skulle hon ju ha fått sitta med skam i 7 dagar. Hon alltså nu hållas instängd i 7 dagar utanför lägret. Sedan får hon komma tillbaka dit igen. Så hölls då Miriam instängd i 7 dagar utanför lägret. Och folket bröt inte upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Jag läser det här kapitlet för att betona hur Gud ser på de andliga ämbetena. Och jag återkommer till det också i det 16:e kapitlet. Det här kan man tycka bara vara ett syskongräl. Aaron och Miriam är lite avundsjuka på Mose. Kritiserar honom och talar illa om honom. Är då Mose den enda som Herren talar med? Talar han inte med oss också? Och då fick Miriam det här straffet. En allvarlig sak för vem det vara må att tala emot en Herrens tjänare. Om Herrens tjänare handlar orätt, då tar Gud hand om det. Det är inte vi människor som ska ta hand om det. Ni förstår, jag känner mig väldigt fri att stå och tala om sånt här ändå, fast du kan tro att det berör mig själv. Men jag vet inte om någon talar illa om mig. I så fall så ska du också lyssna till det här. Men det är inte av någon sån anledning jag talar om det. Utan det är, för så angeläget som det är, att i Guds församling lyfta fram en respekt för andlig auktoritet och dem som Gud ger andliga tjänster. Vi har ett parallellställe till det här. Och det är i det 16:e kapitlet. Precis samma sak. Precis samma ande som finns hos de här människorna. Och då läser jag från den första versen. Och Kora, son till Jishar, son till Keat, son till Levi, samt Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son av Rubens söner, dessa tog till sig folk och gjorde uppror mot Mose. Och man kan alltid få med sig folk när man vill göra uppror. Och 250 män av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i folkförsamlingen, ansedda män, följde dem. Och de församlade sig mot Mose och Aaron och sa till dem, nu må det vara nog. Hela menigheten är ju helig, alla är det, och Herren är mitt ibland dem. Varför upphöjer ni er då över Herrens församling? När Mose hörde detta föll han ned på sitt ansikte. Sedan talade han till Kora och hela hans skara och sade, imorgon skall Herren låta det bli känt vem som tillhör honom och vem som är den helige åt vilken han ger tillträde till sig. Då ska jag inte läsa mer från det sammanhanget. Du kanske känner igen det. Känner du inte igen det så bör du läsa det när du kommer hem. Jag läser från den 27:e versen. Men Datan och Abiram hade gått ut och ställt sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och barn, både stora och små. Och Mose sade, av detta skall ni erfara att det är Herren som har sänt mig för att göra alla dessa gärningar och att jag inte har handlat efter eget tycke. Om dessa dör på samma sätt som andra människor dör eller drabbas av hemsökelse på samma sätt som andra människor, så har Herren inte sänt mig. Men om Herren här låter något alldeles nytt ske genom att marken öppnar sin mun och uppslukar dem med allt vad de har, så att de levande far ned i dödsriket, då skall ni av det veta att dessa människor har föraktat Herren. Och just som man hade slutat att tala allt detta, rämnade marken under dem, och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och allt Koras folk och alla deras ägodelar. Och de for levande ned i dödsriket, det med allt vad de hade, och jorden övertäckte dem, och så utrotades de ur församlingen. Och hela Israel som stod runt omkring dem flydde vid deras rop, ty de fruktade att bli uppslukade av jorden. Men eld gick ut från Herren och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse. Det här är en tragisk skildring. Inte tragiskt bara med den där långa ökenvandringen, utan Guds straff drabbade människor som vände sig emot det Gud hade planerat, det Gud hade instiftat. Gud hade satt dessa som ledare för folket. Och de här människorna gjorde uppror, och att göra uppror mot dem, det var att göra uppror mot Gud. Och därför drabbade straffet dem. Vi har något intressant som också är mycket, mycket allvarligt, och det är att när Judas skriver sitt brev, så är ju det brevet inspirerat av den helige ande, som alla andra böcker i Bibeln. Och då står det här om människor som är falska. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De ägnar sig som Biliam åt villfarelse mot betalning. De går under som Kora genom sitt trots. Den helige ande ställer dessa män som gjorde uppror mot Mose och Aron jämsides med Kain, brodermördaren, med Biliam som profeterade villfarelse mot betalning, och Kora som gick under till följd av sitt trots. De här männen, de hävdade att alla stod på samma linje och hade samma rättigheter, och den ene hade lika mycket rätt att göra sig gällande som den andra. Du åtar dig för mycket. Kommer ni ihåg Gamaliels ord när man ska gå till angrepp mot apostlarna? Se till att ni inte befinns strida mot Gud själv. De här männen drog med sig 250 andra i ett uppror mot Gud. Det här är någonting som är kännetecknande för vår tid. Man har inte respekt för ledare. Vi ser inom den politiska världen politikerförakt. Att vara politisk ledare och ledare för ett land, det är en hopplös uppgift. Vi ser hur det är för de stackars presidenterna i USA. Man backar upp en ny man, han inte mer än komma till makten, så är man färdig med honom. Det går inte. Man ser det överallt. Man sätter sig upp emot ledningen. Man ser i församlingen hur man inte längre har respekt för de andliga ämbetena. Utan nu börjar det här. Nu säger jag någonting farligt, så nu får jag er på mig efteråt sen, åtminstone några utav er, men vi kan nog komma överens ändå. Nu börjar man på att gå in för ett demokratiskt system i församlingarna som blir till församlingarnas undergång. För en församling ska ledas teokratiskt genom de ämbeten som Gud ger i församlingen och ställer där. Och då är det viktigt att det verkligen är bärare av andliga ämbeten som leder församlingen, för då känner församlingen att när de säger någonting och när de gör någonting, då är det Herren som står bakom och inspirerat av Herrens helige ande. Och är det inte det, då blir det uppror. Och blir det uppror, då faller församlingen sönder, och då kan den inte fungera som Kristi kropp. För kom ihåg, Kristi kropp, den kan inte falla sönder om den ska vara, om det är en sann Kristi kropp. Den måste fungera i en helhet och en gemenskap. Och så ska församlingen fungera. Så när vi talar om världslighet, då finns det här världsliga tänkandet i. Det här som kommer in i många, många olika sammanhang. Och då menar man att det är gammaldags som man vill ha en församling uppbyggd och som man vill ha en församling styr och led. Men ja, det är gammaldags därför att Guds församling, den är mycket, mycket gammal. Och det ändras inte. Men det viktigaste är, och ansvaret ligger på dig som medlem, att du beder fram andliga ledare. Jag har som ett stående bönämne nu, det är att Gud ska väcka upp andliga ledare bland våra ungdomar. Så att ungdomarna växer till för att gå in i uppgifter, i andliga uppgifter i Guds församling. Inte bara ledare för aktiviteter, utan i andliga ämbeten. Och det är din uppgift som medlem av en Guds församling, vilken lokalförsamling du än tillhör, att bedja för det andliga ledarskapet. Liksom det är viktigt för dem som står i andligt ledarskap att alltid betona och tänka på vilket ansvar det är inför Gud. Jag ska två dagar i slutet av den här veckan vara nere och undervisa på församlingsledardagar nere i Aneby. Och jag kommer försöka ta upp just den här saker, och jag har på förberett lite grann, och jag känner mig ledd av att läsa apostlagärningarna, hur det andliga ledarskapet kommer fram där. För vad jag egentligen ska tala om, det är församlingstillväxt, men den har sin grund i det andliga ledarskapet. Jag citerade här en söndag förmiddag, och det ska jag göra igen ifall det var någon som inte var med då. En man som heter Peter Wagner. Jag hoppas att kunna få honom hit till någon konferens som vi planerar längre fram om just det här växande församlingar. Det är en man som är känd i vida kretsar. Ralph Winter citerade honom här och hans böcker i det seminarium som vi hade under helgen. Och jag har drivit studier av ett visst slag, och där har han varit min handledare, denne Peter Wagner. Han har studerat det här med växande församlingar. Och han har gjort det med Bibeln som grund, och han har åkt runt och besökt sådana församlingar över hela världen. Och han har konstaterat att de församlingarna som har vuxit och haft framgång, det är där man haft respekt för de andliga ämbetena. En genomgående drag. Där föreståndaren har betraktats som tillsatt av Gud. Och man har höjt upp honom, och man har talat gott om honom. Och Peter Wagner bekänner att han till och med har provocerat medlemmarna ibland och sagt, ja men är han inte sån i alla fall? Och på en gång så har medlemmarna sett upp till försvar för sin pastor och sin föreståndare, försvar för de andliga ämbetena. Och det, säger han, det var kännetecknande för alla dessa församlingar som hade framgång. Och jag tror det ligger mycket i. Jag talar med det här om väldigt frimodighet. Därför att det är många här som kanske tillhör andra församlingar. Det är lika viktigt vilken församlingsförståndare du än har. Att han är tillsatt av Gud. Och så ska du se honom. Så att du är med och stöder honom i den uppgift han har. För då ska du se att Gud välsignar dig i din uppgift, i ditt arbete. Men välsignar församlingens verksamhet. Så det var det här som till och med om du studerar det här lite närmare, så var det ju nästan andligt tal som vilseledde dessa 250 människor. De talade andligt att Herren är ju bland oss, och vi har alla precis lika. Och så vänder man sig mot Mose med ett andligt tal. Och ni vet, ibland blir människor duperade av andligt tal. Men vi ska akta oss för att lägga oss till med andliga fraser som inte har sin grund i andlig inspiration och inte har sin grund i Guds ord. Var jag för sträng? Nej. Jag fick lov att säga precis som det stod här i Bibeln. Och så ska jag tala lite grann om Mose. För då kommer jag på en annan sida. Nu har jag talat om de här som vände sig mot Mose. Men nu ska jag tala lite om ansvaret i att vara en ledare. Har du läst fjärde Mosebok? Läste du det här? När Mose fick besked om att han inte skulle få komma in i löfteslandet. Läste du det? Det var en bibelläsare som sa till mig en gång: när jag läste fjärde Mosebok och kom till det avsnittet, då grät jag. Och det är väl nästan som man vill göra det. En Herrens tjänare, en ledare som hade gjort så mycket, därför att han handlar fel, är olydig, så blir han utestängd från välsignelse. Och där ser du vilket stort ansvar som vilar på en Herrens tjänare, en ledare för Guds folk. Och det är därför han behöver allt stöd och all hjälp. Låt mig läsa. Nej, jag citerar ur första Korintherbrevets 10:e kapitel, den 4:e versen. De drucko nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem, och den klippan var Kristus, slagen för vår skull. Så skriver Paulus i andra Korintherbrevet. I andra Moseboken 17:e kapitlet så läste vi hur Herren säger till Mose: gå framför folket och ta med dig några av de äldste i Israel och tag i din hand staven med vilken du slog Nilfloden, som det står om i andra Mosebok 7:e kapitlet, och begiv dig och stav. Så jag vill stå där framför dig på Horebs klippa, och du ska slå på klippan, och vatten ska då komma ut ur den, så att folket får dricka. Ja, det var en befallning han hade fått, att han skulle gå och slå på klippan, och folket skulle få vatten att dricka, vatten som strömmade ut ur klippan. Men då läser vi det 20:e kapitlet i fjärde Moseboken och den 7:e versen. Och Herren talade till Mose och sade: ta staven och församla menigheten, du med din broder Aron, och tala till klippan inför deras ögon, så skall den ge ifrån sig vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka. Då tog Mose staven från dess plats inför Herrens ansikte som han hade befallt honom. Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan. Där sade han till dem: hör nu, ni motsträviga, kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav 2 gånger. Då kom mycket vatten ut, så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sade till Mose och Aron: eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han bevisade sig helig på dem. Här ser vi faran av att få in rutin i vår verksamhet. Vi gjorde så och så då, så vi gör likadant nu. Vi måste vara lyhörda så vi hör vad Herren vill vi ska göra för varje särskild situation. Första gången skulle Moses slå på klippan. Han slog på klippan. Vatten kom ut och folket fick att dricka. Här hade folket nästan provocerat Mose. Och att också vi hade fått förgås när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. Varför har ni fört Herrens församling in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här? Och varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats, där varken säd eller fikonträd eller vinträd eller granatträd växer, och där inget vatten finns att dricka? Man knotade, man klagade mot Mose. Och Mose blev nog irriterad och kom i en svår situation. Och han lyssnade så mycket på folkets knot och klagan och gensträvighet, så han inte hörde vad Herren sa. Så när han skulle ge folket vatten, då gjorde han som förra gången, han slog på klippan. Men klippan var Kristus Jesus, som har blivit slagen en gång för oss. Och nu skulle man inte slå på den igen. Han skulle tala till klippan. Så ser vi vad resultatet blev. Vattnet kom fram. De fick att dricka. Men eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Hur det här tar på mig, det kan jag behålla för mig själv. Tanken, om man ger hela sitt liv för en tjänst i Guds rike, men inte får lönen för att man handlat fel. Då vill man i ödmjukhet falla ner och säga: Gud, led mig steg för steg, dag för dag. Hjälp mig att vara lyhörd för din ande och att vi allt gör det du vill. Vi ser, vi rör oss med heliga ting. Vi är inför en helig Gud. Det Gud har satt i församlingen, det är heligt. Det uppdrag du har fått av Herren, det är heligt. Och vi ser på Guds församling vad den verkligen är. Inte en plats där vi möts för att diskutera och argumentera och komma med utfall mot varandra och kritisera och göra ner varandra. Utan en plats där vi kommer för att bevisa varandra kärlek. Där vi kommer för att upphöja Herren, för att lovprisa honom. Där vi kommer för att få andlig utrustning genom den helige ande i ordet och i bönen. För att tjäna Herren och föra Guds verk fram till seger. Låt oss bedja för dem som har andliga ämbeten. Låt oss se på de andliga ämbetena med respekt. Och må vi bedja att Gud väcker upp i församlingen unga kvinnor och män som bärare av de andliga ämbetena. Ledarens ansvar. Så kommer vi till vänd. Ja, jag kunde nämna någonting också om Biljam, eftersom Judas har nämnt om honom i sitt brev också. Biljam, han med åsnan. Men det var den mannen som, om hans hjärta hade varit rätt inför Gud, så skulle han ha gjort processen kort med Balaks budskap. Men Gud lät honom inte säga annat än det som var gott. Men det var denne man som vi läser om i ett annat sammanhang, att han förledde Israels barn till avgudadyrkan. Så det var en man som passar in i beskrivningen i Judas brev tillsammans med Koras och tillsammans med Kain. Det 13:e kapitlet går vi tillbaka till. Där har vi berättelsen om spejarna. Och det talade jag om här i en förmiddagspredikan sen jag kom hit, så det kan inte vara så väldigt länge sen. Då hade jag fått på mitt hjärta att tala just om det här med tro och otro. Men jag vill beröra det något här i avslutningen av mitt bibelstudium ikväll. Det var män som skulle gå in och bespeja landet. Sänd iväg några män för att bespeja Kanas land som jag vill ge åt Israels barn. En man ur varje fädernestam ska ni sända, men endast sådana som är hövdingar bland dem. Och så får de iväg, och där läser vi namnen på dem som drog iväg och bespejade landet i 22 versen, från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat. Och så går de igenom, och efter 40 dagar vänder de tillbaka sen de har bespejat landet, och de kommer att avge sin rapport. Och de säger så här: vi kom till det land dit du sände oss, och det flyter i sanning av mjölk och honung, och här är dess frukt. Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är väl befästa och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomlingar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet, Hetiter, Jebuseerna, Amoreerna bor i bergsbygden, och Kananeerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb sökte lugna folket så att det inte skulle knota mot Mose. Han sade: låt oss ändå dra dit upp och inta det, för förvisso skall vi bli det övermäktigt. Men de män som hade varit där uppe med honom sa: vi kan inte dra upp mot detta folk, de är för starka för oss. Och de talade bland Israels barn illa om landet som de hade bespejat. De sa: det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och alla människor som vi såg där var resligt folk. Vi såg också jättarna där, Anaks barn av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor, och detsamma tyckte de om oss. Några saker om de här 10 männen. Ett exempel på otro. De glömde gjorda upplevelser. De hade ju varit med om så mycket. De hade varit med om när alla plågor kom över egyptierna, hur allt förstfött dog, men Israels barn blev räddade och kunde komma ut ur Egyptens land. De hade varit med när fiendeherren var bakom dem och de stod framför Röda havet och inte hade någon möjlighet att klara sig, förrän helt plötsligt vattnet delar sig och de kan gå över som på torr mark. De hade varit med och fått manna i öknen, hur Gud hade sörjt för dem, hur molnstoden hade varit med dem, eldstoden om natten. De hade varit med och sett så många under och tecken. Men nu hade de glömt allt sammans detta och såg allt sammans mörkt och dystert. Vi kan aldrig inta det här landet. Och ändå var det ett land som Gud hade lovat dem att de skulle få. Han hade ju lovat att föra dem ut ur Egyptens land, inte för att vandra omkring i öknen, utan för att komma in i löfteslandet. Vi ska inte leva på gamla välsignelser. Det är svårt när människor gör det. Tänk så det var förr. Vilka bönemöten, vilka väckelsemöten. Och så talar man med en väldig darr på rösten om hur det var förr. Då brukar jag, inte alltid våga det, men ibland brukar jag säga: men hur är det med dig nu då? Är du lika brinnande som du var då? För det är ju ofta så att en enskild har blivit kanske lite torr och lite avfallit lite grann i sitt andliga liv, men så skyller man på omständigheterna. Så vi får inte leva på det som har varit. Men det är viktigt att vi inte glömmer gjorda upplevelser och välsignelser vi har fått. För Gud förändras aldrig. Den Gud som gjorde under förr, den Gud som kom med väckelsetider förr, han har inte förändrats, han är precis densamma idag. Den Gud som låg bakom den väckelse som gjorde att den här församlingen bildades 1936 och den väckelse som gick fram på 20-talet och var grund till den, den Guden lever än. Den Gud som var med, som man vågade göra det stora trosteget och köpa den här fastigheten 1940, den Gud är densamma än. Den Gud som var bakom väckelsen här i början på 70-talet och långt fram på 70-talet, när kyrkan var full i möte efter möte och församlingen ökade, Gud är densamma. Är det några som har förändrats, då är det vi. Så därför ska vi tänka på vad Gud har gjort. Och det säger Herren till Mose i det 19 kapitlet av andra Moseboken. Att ni kommer ihåg vad jag gjorde med egyptierna, och jag har burit er på hörnvingar. Tänk tillbaka lite grann på det och så se framåt vad jag ska göra mot er. Vi behöver förankra vår tro i vad Gud har gjort mot oss i gångna tider. Och veta att han är densamma idag. Tror du på väckelse för 80-talet? Tror du på väckelse för 84? För Gud har inte förändrats, och Gud vill väckelse. Och Gud vill låta sitt ord vara levande i ditt och mitt hjärta, så vi blir brinnande facklor. Att vi blir eldsvittnen för Herren. Men så står det vidare, någonting vi finner.
Tiden har gått väldigt fort ikväll, jag vet inte vad det har tagit vägen.
Att de här männen, de såg härligheten, men de kunde inte tillämpa den på sig själva. Det är ett land som flyter av mjölk och honung. Vad fint, va? En härlig frukt hade de med sig där, som var 2 män som fick gå på och bära på en stång, druvklas som de tog med sig. Men det är inte för oss.
Känner du igen det?
Vilken mäktig Gud vi har, sjunger vi och klappar händer och tycker det är så härligt.
Men det är inte för oss.
Det är för andra människor välsignelser. Andra ska få upplevelser, men inte för oss. Och jag grips lätt av det där också. Det är kanske min största frestelse. Att tala om välsignelser för andra. Att åka till andra länder och tala om hur man ska få uppleva väckelse. Jag är så inspirerad när jag får tala på pastorskonferenser. De har ju ligger på mig här att jag ska åka till Burma här. Jag har nog svårt att låta bli det. Men under en hel vecka, hela dagarna får stå och tala till. Jag vet inte om det blir flera hundra predikanter. Det är inspirerande att tala till dem vad Bibeln lär. Men så kan man ibland gripas av frestelsen. Ja, men kan jag själv uppleva det här? Det är den stora frestelsen. Och då får jag be Gud, ge mig tro på att dina välsignelser, dina rikedomar, dina löften som andeutgjutelse, det gäller just mig också och den plats där jag står. Och kom ihåg att det Gud har lovat av välsignelser och det han har i beredskap, det gäller just dig. Det finns inga undantag, inga parenteser, utan det är för oss alla. Så låt oss tänka på att löfteslandets välsignelser, det gäller oss alla. De här männen de talade illa om landet. De överdrev. Vi tyckte då att de var av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor. Och detsamma tyckte det om oss. De var jättar och vi var gräshoppor, kommer de att säga. Vilka överdrifter. Ja, Gud hjälp oss att vi inte hemfaller i något sådant. Så vi målar upp svårigheterna och förminskar Gud och hans kraft. Men det allvarliga, det är vad vi läser här. Att detta folk fick vandra omkring i öknen i så lång tid. 14 kapitel 33 vers. Era barn ska dra omkring som herdar i öknen i 40 år och ska bära på bördan av er trolösa avfällighet till dess att era döda kroppar har gått under i öknen. Vilka konsekvenser otron fick. De själva skulle inte bara gå där, utan deras barn skulle dra omkring som herdar i öknen i 40 år bara för att de inte trodde att Gud skulle föra dem in i löftesland. Nu ska jag vara så där lokal, va? 1940 så tog medlemmarna i Östermalms fria församling i trosteg och köpte den här fastigheten. Det har vi väl singels av idag. Eller hur? Då vill vi säga så. Du och jag ska fatta trosbeslut och ta trosteg i vår tid. För det påverkar kommande generationer. I den mån det hinner komma så många fler generationer, om överhuvudtaget hinner komma någon. Men det påverkar en framtid. Vår otro inverkar negativt på vår omgivning. Vår tro inverkar positivt på människor som vi har kontakt med. Det är därför det är så viktigt att vi har tro. Inte bara för vår egen skull, utan också för vår omgivning. Så här hade man bara hinder som fick skymma Gud och Guds möjligheter. Man såg bara svårigheterna och Gud försvann i deras otro. Men tack och lov och pris och ära att jag inte behöver säga amen här. Utan att jag får avsluta mina meditationer här över fjärde Moseboken med att tala om två män som var annorlunda. Det var Josua. Han som trädde fram i slutet av sin levnad och säger: utvälj något eder idag vem ni vill tjäna, men jag och mitt hus vi vill jag tjäna Herren. Det var Kaleb som hade en annan ande. De såg härligheten och de såg Guds möjligheter. Och de säger, ni må bara inte sätta er upp mot Herren. De såg vad Gud ville och de försökte tala tro i folket. Jag tror det är viktigt att vi har den här trons ande som fanns hos Josua och Kaleb. Och att vi vågar tala tro. Tro för oss själva och vad vi ska göra. Jag är glad att jag har ungdomar med här på onsdagarna. Och jag är glad för fler och fler som kommer. Och jag skulle vilja tala mycket till ungdomar. Att våga satsa någonting på Gud. Att våga göra någonting för honom. Och lita på att Gud är med. Och Gud har en härlighet som vi låter oss få del av. Och jag vill vända mig till oss som är medelålders och vi som är äldre. Att vi vågar satsa något på Gud och räkna med att han ska göra någonting. Att vi kan tala tro till oss själva och tro till vår omgivning. Och vi ska uppleva välsignelser i löfteslandet. Att vi lever i ljuset av Guds ansikte och hans ord. Så att vi kan tro att stora ting ska ske. Och då vet vi att stora ting ska ske. Det här ligger ju på ett psykologiskt plan också. Va? Att man ska tala positivt. Jag har just nu läst den senaste boken av Norman Vincent Peale. Dynamisk vision, hur du kan förvandla ett liv. Och det är ju väldigt inspirerande. Min fru tycker det är så roligt när jag läser sådana här böcker. För jag är på så gott humör alltid där hemma då. Och talar positivt om allting. Och det är ju bra när man kan göra det. Och mycket av det här ligger i ren psykologi. Hur man genom sitt tänkande påverkar mycket av vad som händer. Men här finns någonting som är mer än psykologi. Här finns Gud själv. Med skaparordet, med skaparemakten. För att låta omständigheterna verka så. Att vi lever ett liv med välsignelser från himlens Gud. Grundat på tron på honom. Tron som gör oss förvissade om att Gud i Kristus Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Josua, han blev folkets ledare. Och Kaleb, en gammal man på över 80 år, han fick inta ett landområde. Gud bevarade honom frisk och sund och stark. Och där var nog hans optimistiska tro och tro på Gud. En bidragande orsak till att han fick bevaras så. Så Gud hjälper dig och mig. För det är bra för vår välfärd. Att vi har tro på Gud. Och lever med en optimistisk inställning. Herregud. Tänk om vi fick en trons atmosfär här. I Citykyrkan, i varje möte. Vad mycket som skulle kunna ske. En väckelseande, en väckelseatmosfär. För den skapas inte bara härifrån talarstolen. Ibland tror vi det. Ni vet att. Händer det ingenting så är det ju förstås predikantens fel. Och händer det någonting så gör det trots pastorn, säger en del. Men jag menar, det är inte så, utan det är en atmosfär som skapas i hela församlingen. När trons atmosfär är rådande, då blir det väckelsestämning och under kan ske. Så om jag nu började med att säga att fjärde Moseboken egentligen är en tragisk bok. Så låt oss ta vara på varningarna som finns här. Men låt oss se. Inte bara på otrons konsekvenser. Utan låt oss också se på trons kraft. Och trons välsignelse. Och må Gud välsigna oss därtill i Jesu namn.